Jesus, att du tar emot det vi har att ge. Och att vi får bara lämna det vidare. Och jag tackar dig för att du tar emot oss. Och jag ber också att vi ska kunna förvalta det, de pengar som har kommit in på ett bra, klokt sätt. För att vi ska kunna berätta mer om dig. Amen. Vägen till livet. Och texten för idag, den är från Johannes evangeliet. Johannes 16 och 18 och framåt. Och då står det så här. Jesus sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. De sa, vad menar han med det en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem, ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädje över att en människa har fötts till världen. Nu har ni det också svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Temat för dagen är alltså vägen till livet. Jag ska bara göra en liten kort kommentar till det här som Johannes säger. Visst kan det vara lite tjatigt. Först går jag bort och så kommer jag tillbaka. Jag tror det är 6 gånger det där upprepas. Men jag tänker att man kunde inte skriva ner saker och ting. Jesus ville upprepa det här. Och Johannes skriver ner det därför att lärjungarna skulle kunna komma ihåg det här. Ha en chans att komma ihåg. På den här tiden då fick man memorera. Då gjorde man liksom inga stenografiska anteckningar direkt. Utan det är memorerande. Och här var viktigt. Därför upprepas det. Margareta, hon läste tidigare från Hebreerbrevet. Och jag tänker lyfta in det också i det här. Fast jag läser nu från The Message, vers 13. Låt oss därför gå ut till Jesus, dit där det händer, och inte stanna inne och vaka på våra privilegier, utan dela de kränkningar som Jesus fick utstå. Och så vers 16. Akta er bara för att ta saker för givna och förslappas i ert arbete för allas bästa. Dela det ni har med andra. Gud tycker särskilt mycket om den sortens offer. Ett sätt att tjäna Gud på. Hemma, på jobbet och ute bland folk. Så långt The Message. Inne i stan, där fanns det trygga. Där fanns det tillgång till mat. Det var lag och ordning. Templet inte minst fanns innanför murarna. Och där kunde man ju tillbe och offra till Gud. Allt det lagen, skriften, Bibeln lärde. Eller i alla fall det som de skriftlärda lärde ut att man skulle göra. De döda djur som hade offrats i templet, de kunde man ju inte ha kvar i stan. De slängde man utanför stadsmuren. Man rensade rent och så ut med det utanför muren. Utanför det välordnade. Författaren till Hebreerbrevet uppmana att gå utanför stadsmuren, utanför det invanda och bekväma. Varför då? Ja, om vi går till det Jesus nu sa i det här avskedstalet i Johannes. Snart ser ni mig inte längre och sen ska ni snart se mig igen. Om vi tänker efter, vi har firat påsk. Vad var det Jesus gjorde? Han gick utanför stadsmuren för att korsfästas. Det var inte in i templet han offrades. Det var utanför stadsmuren. För att ge sitt liv. För att vi skulle få en möjlighet att kliva in i Guds famn. Utan massa offer. Utan perfekt leverne. Vi får kliva dit med våra brister. För utanför stadsmuren, där är ingenting perfekt. Där finns det gott om brister. För där finns resterna av de offrade djuren. Där fanns förolämpningarna vid korset. Där fanns smärtan, övergivenheten. Ja, smutsen helt enkelt. Och där dog Jesus. Återigen, inte i templet, utan utanför det ordnade. Och han gick dit frivilligt. Det Jesus gjorde eller utsattes för är som vi kanske kan få uppleva i andra, mildare former. Smärtan, övergivenheten, att bli oskyldigt anklagad, att inte bli förstådd. Jag tror att du kanske har egna erfarenheter, så jag behöver inte sitta här och rabbla upp alla tänkbara varianter. Utanför tar Jesus emot. Och vad gör Jesus när han går bort, som man säger till lärjungarna? Han skulle egentligen kunna ha all rätt att hålla försvarstal. För han, och berätta hur oskyldig han var. Han kunde ha klivit ner från korset. Han hade kunnat gå ifrån skocken som kom för att fängsla honom. Det hade han gjort förut, om vi läser i Lukas evangeliet. I Nasaret. De sprang ut och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Då, den gången, då fortsatte han sin väg, vägen till livet. Och nu, när Jesus säger till lärjungarna att han går bort, så går han frivilligt utanför staden för att låta sig, inte bli, utan låta sig bli korsfäst. Han låter det ske som är vägen till livet. Vi har firat påsk, både död och uppståndelse, från död till liv. Jag tänker vi stannar en stund till utanför staden. Bildligt så går vi dit nu. En del av er är duktiga i trädgården, det är inte jag. En del har komposter, det har inte jag. Jag har provat på, men det gick inget bra. Men jag har läst på lite. Så. Men vi tänker oss en kompost. Ni vet, bilder blir alltid lite haltande, men ändå, vi försöker. En kompost, den ställer man ju inte mitt på, i trädgården, precis intill altanen. Den ställer man ju gärna på en undanskymd plats, kanske i hörnet av trädgården där borta. Den står utanför stadsmuren. Vad är det som händer med en kompost nu då? Ja, det man slänger i där, det förmultnar och efter längre och kortare tid så blir det näringsrik jord. Det jag läste på var att komposten bör stå skuggigt. Så jag tänker, vi ställer komposten i skuggan av korset. Där skuggar det bra. Och den här grunden i en kompost läste jag på att det ska vara lite grenar och kvistar så det blir luft. Och då tänker jag att vi grundar vår livskompost med Guds nåd, Guds kärlek och Guds vilja att ha gemenskap med oss. Och när vi är trygga på att komposten är rätt placerad och vi har lagt den här grunden, då kan vi komma med det som vi har av skräp, det som hindrar oss att leva, det som vi behöver be om förlåtelse för, det som jag kanske behöver förlåta någon annan, även om den personen eller de inte ens är medvetna om att de sårat mig. allt skräp vi har. Ingen är felfri, syndfri. Allt skräp får vi komma med. Sen har jag läst på att komposten behöver vattnas om det blir torrt. Och i livet känns väl ibland ganska torrt. Ganska så där. Det händer ju ingenting här. Gud är långt borta. Då får vi be den helige ande ge oss tröst, tröstens ande. Vishet där vi behöver det. Och så får vi lita på att anden ser till att det inte blir för torrt. Anden får vattna. Sen har jag förstått att det kan bli massa flugor runt en kompost. Det är min erfarenhet av kompost, kan jag säga. Det surrar av saker. Det distraherar oss. Det stör lugnet. Det stör friden. Och det börjar irritera oss. Det tar vår uppmärksamhet. Och då kan det vara läge att strö erfarenheten av andra vänners tankar i samtal och bön. Att ha tillfället att sitta still och försöka lyssna till Gud. Och att läsa Bibeln med glasögonen att Gud älskar. Det vi lagt i komposten, i skuggan av korset. Det som vi lagt som grund, Guds kärlek och nåd. Och det som den helige ande får jobba med. Den komposten, den kommer att bli bra. Det kommer att bli riktigt bra och näringsrik jord, tänker jag. Jag läser igen vad Hebreerbrevets författare säger. Låt oss därför gå ut till Jesus dit där det händer och inte stanna in och vaka på våra privilegier utan dela de kränkningar som Jesus fick utstå. Och så vers 16 igen. Akta er för att ta saker för givna och förslappa sig ert arbete för allas bästa. Dela det ni har med andra. Gud tycker särskilt mycket om den sortens offer. Ett sätt att tjäna Gud på, hemma, på jobbet och ute bland folk. Där, ute, utanför stadsmuren. Där Jesus finns och där vi vill vara med Jesus. Vi bör också vara där. Vi får mötas här tillsammans med andra för att berätta om Guds kärlek. Berätta hur vi har det. Men egentligen är det kanske inte här den näringsrika jorden behövs i första hand. Det är i vår vardag den behövs. Jesus säger att han går bort för att sen komma tillbaka. I första hand, i det hebreiska sammanhanget, där har en profetia, kan vi säga, flera uppfyllelser. Vi tror att den bara har en, oftast. Men här handlar det om den första uppfyllelsen. Jesus ska gå bort och dö och sen ska han uppstå. Men jag kan tänka mig att det handlar om mitt liv också. Ibland så upplever jag att Jesu närvaro är stark. Man känner nästan närheten. Guds kärlek är närvarande. Men långa perioder i livet, då är upplevelsen densamma. Jesus är långt borta. Och frågan om Gud verkligen älskar mig när det är så här mörkt och svart. Jesus går bort. Våra kära kyrkofäder, de kallar det själens dunkla natt. Sen kommer Jesus tillbaka. Ljuset bryter in. Det sista Jesus säger i den här passagen, det är: nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det finns en präst som heter Charlotte Fryklund. Hon hade googlat runt och räknat på ord i Bibeln som är kopplade till glädje. När hon tog gladdes och gladeligen, då var det 100 ställen. Och när det stod ordet glädje, så står det, om man utesluter skadeglädje, så står det 250 gånger. Jag tror inte det är så att vi ska gå runt och gapskratta hela tiden. Det är inte det det handlar om. Och det finns glädje. Jag vet, en del är väldigt glada nu att vissa lag har gått vidare till final i hockeyn och andra sörjer och naturligtvis. Man kan hålla på ett lag, man kan vara glad där, man kan vara glad när barnbarnen kommer hem. Eller man kan vara glad, en upplevelse av vacker natur. Tänk på det som står i Predikaren 5:18. Om Gud ger en människa rikedom och skatter och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Glädjen är en gåva. Ibland undrar vi när ljuset ska bryta igenom. När det ska komma. När glädjen ska komma tillbaka. När vi känner att det är de här riktigt mörka perioderna i livet. Kanske är det korta ögonblick man bara anar ljuset. Någon som möter en med något vänligt. Eller man hör ett musikstycke. Eller man ser en påsklilja. Eller vad det nu kan vara. Man känner bara, åh. Där hände någonting. Där fanns det lite ljus i det som är mörkt. Ta vara på den stunden om du är inne i en mörk period. Ljuset finns där. Ibland kan det finnas en oro hur det blir när vi ska lämna det här livet och vi ska möta Gud. Men då är jag väldigt, väldigt, väldigt övertygad om att det här med glädje är något viktigt. Vi kommer att vara glada. Ingen ska ta glädjen ifrån oss. Vi går tillbaka till vår kompost där utanför muren, en kortis. Kan det vara så att just nu när allt ser mörkt ut, just nu har jag en speciell uppgift. Jag tänker på mörkret som kan vara omkring oss här. Vi tycker att nyheterna är väl knappast något upplyftande att läsa. Vi såg Ekumeniakyrkans devis. Se vilket hopp. Kan det vara där vi ska finnas nu med vår näringsrika jord? Visa på hoppet. Att visa hopp. Och på olika sätt visa glädje. Det är ingen tagelskjorta som Jesus predikar. Det är kärlek och det är glädje han predikar. Och jag tänker att vårt uppdrag, ditt och mitt, det är på olika sätt visa hur mycket Gud älskar sin skapelse och hur mycket han älskar oss människor. Det tror inte jag man gör med dystra blickar, med piskor och förmaningar. Det tror jag man gör med glädje. Glädjen över att Gud älskar oss. Och jag tror att den glädjen smittar av sig, vet ni. Och om det inte ges vidare, den kärleken, den glädjen, då tror jag det blir som en kompost som dör. Som ruttnar och blir obrukbar. Kompostens uppgift är att ge bra jord som ger näring och bra växt till det som planteras och som ska växa. Det som ska bli liv. Vägen till livet.